Ja, då är jag här igen och tackar för senast. Jag tyckte det är så underbart att få sjunga i den här sången Åter till ordet. Så tänkte jag att, tänk vad skönt det skulle ha varit bara att få sitta ner och antingen ge ut ordet själv eller att lyssna bara direkt till Guds ord. Det är bara ordet som kan förändra och förvandla människor som har hamnat i mörker. Men samtidigt också väldigt nödvändigt att vi sätter oss in i vad som sker på den mörka sidan. Så att vi kan verkligen få hjälp för att kunna sortera ut allt det som vi möter. Stig ställde frågan idag här på förmiddagen. Är vår tid en speciell tid? Och det kan man ju se på olika sätt som Stig förklarade. För att det är ju mycket som har följt med från långa tider, långt tillbaka, som vi ser också idag. Men idag är det ju många människor som menar att det verkligen är en speciell tid som vi lever i. New Age till exempel säger ju så här, nu är det en ny tid, för nu gäller det vad jag kan, vad jag vill, och så sätter man då människan i centrum. Och jag var här i påsk så talade jag om allt det här som kommer in i församlingar, Emergent Church, den framväxande kyrkan till exempel. Och de kallar ju den här tiden vi lever i nu för en postmodern tid. Och då menar man att evangeliet ska ges till nutidsmänniskan på ett nytt sätt, med ett socialt evangelium, ett nytt evangelium till moderna människor. Alltså man menar att det absolut är en ny tid, som man till och med talar om att man ska kunna bli kristen på nytt sätt. Vilket absolut är en omöjlighet, eller hur? Och i sitt budskap då så talar man ju inte om synd och nåd. Och då skulle jag vilja säga att allt det här som tränger in, som man kan kalla för falska profeter i ändens tid, så är New Age den allra största falska profeten. För att New Age budskap finns i botten på allt det här. Och det är det som jag nu ska ta upp här idag och imorgon. För att det har sitt liksom ursprung, och speciellt imorgon när jag ska tala om vad det är man tror i New Age, så kommer ni få se att det här som smyger in i församlingar idag, det kommer ursprungligen från New Age. Och så är det ju så idag att hela samhället är genomsyrat utav New Age-idéer. Det känner vi ju till. Det spelar ju ingen roll var du vänder dig på. Det är ju inte bara på friskvårdsanläggningar som de erbjuder yoga och qigong och sånt. Utan det gör man ju i sjukvården och på äldreboende och i dagis och skolor och tv. Myllrar det ju utav såna här saker. Och det har blivit liksom en naturlig del i samhället. Och många människor ser inte faran. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi tar en stund och ser på det här, också på de här teknikerna som många tror inte är så farligt. Och många människor känner inte till det därför att det har blivit så ett med samhället. Jag sammanträffade för ett tag sedan med en känd präst härifrån Stockholm. Han öppnade upp sin kyrka för mycket av de här nya idéerna. Och när jag talade om för honom att jag åker runt i Sveriges land och försöker upplysa om vad som ligger i New Age, så tittar han bara på mig och skakar på huvudet. Och så sa han, ja men New Age, det är ju långt tillbaka sen man hörde om det. Nu finns det ju inga New Age-affärer längre. Det finns väl inte längre. Jag nöp honom i armen. Och sa det till honom att de som du har i din kyrka finns säkert många som sysslar med detta. Och detta är så märkligt, alltså, att man idag inte ser, för det har kommit in på alla områden. Och därför så är det nödvändigt med upplysning, för vi måste ha klart för oss att allt det här det kommer ifrån mörkrets makter. Och mitt ämne då, det är ju det här New Age kontra kristen tro. Om då kanske du ställer frågan, men kan man jämföra New Age med kristen tro? För att New Age, det handlar väl bara om välmående och friskvård? Nej, det är så att det finns mycket djupare dimensioner. Därför att New Age är faktiskt en religion. Och man hämtar väldigt mycket ifrån Bibeln. Och så blir det då ett förfalskat evangelium, man förfalskar sanningen. Och det kommer jag att ta upp mera på imorgon. Och då för det som jag ska säga här i eftermiddag, så har jag satt en underrubrik: den dynamiska livskraften och andevetenskap. För det är nämligen så att inom New Age så talar man väldigt, väldigt mycket om energi och kraft. Det handlar om en dynamisk livskraft. Men då tänkte jag att det är väl bra att ha en bra grund att stå på innan vi ska tala om den här mörka kraften. För att Guds ord talar ju också om en verklig dynamisk kraft, eller hur? I Jesus Kristus. Låt oss läsa först som grund för det här i Efesierbrevets första kapitel. Och i vers 17. Där står det så här: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Hans väldiga kraft är verksam. Och så läser vi vidare om att med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla första och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Hans namn är högre än alla andra namn och han är satt över alla dessa första och väldigheter. Under mina år som missionär nere i södra Afrika så träffade jag ju på alla dessa människor som lever i den här kontakten med det avlidnas anda följer ju dem ifrån vaggan till graven och likaså den här kraften. Så går man då till exempel till en trolldoktor om det har uppstått någon osämja mellan två familjer, och så ska trolldoktorn då ladda sina stenar i havsvatten för en speciell styrka i havsvatten. Och så när jag kommer hem till Sverige så ser man, har jag då förstått, att det är intellektuella människor som gör samma sak. Man laddar sina stenar. Och så det är, absolut, det är precis samma livskraft, samma energi som moderna människor i vårt land idag sysslar med och tar del av, som afrikaner har hållit på med i tusentals år. Och den här livskraften, den går då alltså som en röd tråd genom så gott som alla tekniker och metoder som man har i nyandligheten. Och den här livskraften då, den strömmar igenom, menar man, genom hela universum och genom oss människor. Och det är den som man ska bli ett med. Man kallar den för den universella livskraften, ja man kallar den till och med för den gudomliga livskraften. Och det är den här livskraften som är så viktig inom New Age, för det slutar med att man ska bli Gud, för att den här livskraften är alltså Gud själv. Så innan jag ger några exempel på denna dynamiska livskraft som finns med då i olika tekniker, så vill jag bara säga det då, att det här är djupheter. Det är inte bara lite massage och lite avslappningsövningar, utan det handlar om andevetenskap. Och då det finns ju en sån oerhörd litteratur. Om du går in i en bokaffär som säljer det här med New Age-litteratur, är det bokhyllerad efter bokhyllerad med undervisning om den här andevetenskapen, som man då delar upp liksom i två avdelningar. Och det första kallar man då för andlig utveckling, den här personlighetsutvecklingen. Och det andra, när man kommer lite längre, det kallar man då för andlig tillväxt. Och det handlar om kommunikation med andliga väsen. Och det som jag tänkte att prata lite grann om här då i eftermiddag. Jag ska börja med den här andlig utveckling. Ni har säkert sett mycket i annonser så talas det om att utveckla dig själv i den nya tidsåldern. Och det handlar om den här personlighetsutvecklingen. Och Och då ska man då använda sig av olika tekniker, och det här smörgåsbordet som New Age erbjuder, så finns det massor av alternativ. Och man plockar då fram där tarotkort och healing och kristaller och jordstrålning, massage och yoga, qigong, feng shui, energimassage, allt vad du vill. Och man talar inte om vad som är rätt och fel eller vad som är gott och ont, utan det gäller bara att pröva sig fram för att man ska nå och komma fram till inre harmoni, som man talar så mycket om, att man ska må bra. Och när man då utvecklar sina inre resurser, då kommer en ny och utvecklad människa att kunna skapa ett nytt och ett jättefint samhälle. Man ser ju fram emot en guldålder. Men då måste det ske en medvetenhetsförändring i människan genom den här personlighetsutvecklingen som man övar sig i när man går på alla dessa kurser. Upptäck din egen kraft och bli ett med den här livskraften i universum. Och då så ska vi se då lite på några av de här teknikerna. Och då har jag skickade efter för ganska länge sedan från Bonniers bokförlag. Skickade efter, var en tjock pärm med allt tänkbart inom New Age. Men jag kunde inte ta med mig hela pärmen och läsa allt det. Jag har bara med mig försättsbladen. Ska läsa innehållsförteckningarna, och då får ni liksom i ett nötskal kläm på vad det är egentligen som New Age bjuder på. Och det är uppdelat liksom i fem olika sektioner. Och det första det handlar då om naturlig sundhet. Och där, när man börjar studera det, då får man lära sig om din aromaterapi, om örtmedicin, mindre stress och bättre sömn, utrensning och sund kost, din massagekurs, din meditationskurs, din yogakurs, din feng shui-kurs och spirituell healing och så vidare. Och sen kommer man in på vänskap, kärlek, och då börjar man att studera om vänskapsband, kärlekens magi, spirituell sexualitet och att du ska förstå dina drömmar. Och sen går man ett steg djupare och så ska man se in i framtiden, och då kommer man till din personliga astrologikurs, din tarotkurs, din handläsningskurs och spådomstraditioner. Och sen kommer man djupare in i magins värld. Och då får man lära sig hur man använder kristaller, amuletter och symboler, naturens magi, magi i praktiken och trolldomsritualer. Och sen till andar och gengångare med spirituella upplevelser där man då studerar och kan bli medier och få kontakt med andar. Och allt det här, det kostar ju väldigt mycket pengar. Människor går från den ena kursen efter den andra och många blir ruinerade. Någon som berättade för mig att hon hade tagit ett lån på 40 000 kronor för att lära sig levitation. Och det betyder att man ska kunna gå genom stängda dörrar och fönster och så vidare. Och då i den här undervisningen så delar man upp då den här personlighetsutvecklingen i tre stora bitar. Och det är healing, meditation och reinkarnation. Och jag har ju i mitt kompendium här har jag ju hämtat väldigt mycket ifrån New Age egna skrifter. Ska bara läsa för er här vad man säger om vad healing är för någonting. Healing, det är läkande med hjälp av kosmiska energier där man anses kunna bota sjukdomar genom vissa tekniker, till exempel handpåläggning, tillföra energier genom stenar, aura och kristaller eller andra behandlingsmetoder. Och sen står det så här, man ger av sina energier med impulser från högre ort. Vilken högre ort är det? Kristaller och stenar, som jag nämnde, man ska ladda sina stenar då med andlig positiv energi. Och det finns ju massor av sådana här grejer, helande kulor till exempel. Och säger man så här att om man knyter handen om kulan, då blir det en väldigt behaglig stimulans för hjärtat. Om man vänder man på kulorna mot tummen, då är det väldigt effektivt för hjärnmassage. Och det här det kom in överallt. Det var en mamma som berättade för mig, jag tror jag ska berätta det för er. Hon, ni vet, det är så här med små barn, de tycker att det är väldigt roligt att få sova över hos varandra. Och då var det en troende familj då som skulle flickan som var 7 år ha en kompis hos sig och sova på natten. Och när de skulle lägga sig, de här bägge flickorna, så säger kompisen: men oj, mamma har ju glömt att skicka med mina stenar. Ja, men vad ska du ha dem till? Jo, men mamma brukar lägga ett par runt i sidorna här, och så har jag en i handen också för att jag ska kunna sova. Nej, det är ju inte jag, sa flickan då, den andra flickan. Ja, men vad gör du? Jo, jag ber Gud som haver barnen kär. Ja, men vad är det för någonting? Jo, men det är ju en bön, och när jag har bett den så sover jag gott, så. Ja, men lär mig den då. Och så bad hon den här Gud som haver barnen 3-4 gånger med den här lilla tjejen. Och då utropar hon: nej, men oj, nu behöver jag ju inga stenar, nu kan jag ju också sova gott. Lär den unge den väg han ska vandra. Och så kom ju detta då in i församlingar. Jag har hört hemma i Jönköping, nu bara de sista veckorna, så är det 2 församlingar där som har haft en stor korg med stenar. Och så inbjuder de medlemmar att komma fram och ta en sten som ska symbolisera syndabördan. Och så tar de stenen i handen och så går fram och lägger den vid korset. Och det var en av mina goda vänner i en församling som gick direkt fram till pastorn och sa: men förstår du inte detta? Det kan ju vara människor som har varit i New Age och blivit frälsta. Ska de här nu börja komma med stenar in i församlingen? Ja, men det var bra att ha ett sånt här åskådningsmaterial, men det behövs väl inte. Vi kan väl komma till Jesus med vår syndabörda utan att visa honom en sten. Men det kommer in på alla möjliga sätt idag, detta som kommer ifrån nyandligheten. Och jag har ju gått många gånger på New Age-mässor, och vid ett tillfälle så fick jag ett papper där som handlar om livskristallen. Och den talar då om att livskristallen är ett redskap till den andliga dimensionen. Där länkas du samman med din vägledning, och det är ett verktyg för medveten utveckling. Det skapar ett helande i kropp och sinne och själ. Frigör dig från tvivel. Att ha en sten i handen. Intellektuella och intelligenta människor går på det här idag, därför att de inte har funnit det vi har, en levande tro på Jesus Kristus. Och då det väsentliga i den här livskraften, alltså det är något som kallas för chi. Och det kommer från den 5000-åriga läran, religionen kan jag säga, en kinesisk religion som heter taoismen. Och där tror man då på en kosmisk kraft som går genom hela universum som man kallar för chi. Och då är det ju så att alla tekniker handlar i botten om den här livskraften. Det är många då som talar om, tycker att det är så, att det är skönt med ett härligt bad med olja och sätter lite ljus och har det mysigt och så vidare. Men det finns en magi i den här aromaterapin. Alltså. När du andas in den avslappnande doften av oljan känner du att din energi ökar. Och du kan slappa av med stress och så vidare. Jag har en bok här av Olof Hammar, På spaning efter helheten, Your Age, en ny folktro. Och han säger just om den här aromaterapin. Så här, ska jag läsa det. De här eteriska oljorna, vad de kan användas till, att de ska återställa harmonisering av jämvikten. Att man ska då växa ifrån det jordiska in i det kosmiska, till förståelsen, till helheten. Och så står det: det panteistiska draget inom New Age lyser igenom i uttalanden där växter tillskrivs ett avancerat själsliv. Och ni vet, det här artistiska draget, det är ju detta att man tror på en gud, en opersonlig gud. Med andra ord så är det den här livskraften som finns i alla växter. Allt detta som man då tycker är väldigt skön avslappning. Man kanske inte tänker på det när man börjar i det, men man sen då går vidare i den här New Age-läran, så ser man att det finns som en röd tråd hela vägen. Och då för att den här livskraften ska fungera normalt så ska det finnas två växelverkande krafter eller principer som kallas yin och yang. Det har ni säkert sett. Ni vet, det är ju en cirkel med som ett S. Så halva sidan vit och halva svart. Och i den vita så är det en svart prick och den vita så är det en, nej, i den vita är det en svart prick och den svarta är det en vit prick. Och det betyder att det finns inget vitt utan svart och det finns inget svart utan vitt. Att allt det här tar ut vartannat. Och är det då så att den här yin och yang som finns i den här livskraften som de menar går genom vår kropp, om den kommer i obalans på något sätt så inte den fungerar rätt, då uppstår sjukdom. Och då behöver man rätta till det till exempel med ett nålstick, med akupunktur eller med handpåläggning eller någonting sånt. Ja, det finns väldigt många alltså, träningsformer som går ut på då att låta den här livsenergin tränga genom kroppen. Och hit hör ju då de här populära metoderna som Reiki som kommer från Japan och Qigong som kommer från Kina. Och Rei betyder då andliga varelser. Så att när man då sysslar med Reiki då får man hjälp från andliga varelser för att den här chi-kraften ska fungera. Och jag brukar ofta berätta om en kontakt som jag fick. Det var en fru som blev, när hon och hennes man blev frälst. De hade varit djupt inne i det här med New Age. Och när jag var hemma hos dem och samtalade med dem så sa hon, jag ska inte tala om hur mycket pengar jag har lagt på allt detta, sa hon. Men jag har gett över 10 000 kronor för att bli reiki-mästare. Och sen låg hon så gott hon någonsin kunde. Och så sa hon, men nu har jag tagit emot Jesus. Och det kostade mig ingenting. Det är så underbart att få träffa de här människorna som har varit djupt inne i detta. Och fått upplevt skillnaden mellan your age och kristen tro. Och sen då qigong, det kan man kalla för en livskraftsmetod. För qi är livskraft och gong är alltså då metoden. Och det finns ju flera olika slags qigong. Och det är väldigt många som går på qigong för man tror att det bara är rörelser. Och det vanligaste är ju då den här dynamiska qigongen, fysiska övningar där man då efterlikna djurens sätt att röra sig. Men sen finns det också något som kallas för medicinsk qigong. Och då använder man sig av tankekraft. Att jag ska kunna tänka. Så att har jag ont i min fot eller min knä eller något, så ska jag kunna tänka så starkt på det så att det ska kunna ske en förbättring eller ett helande där. Men sen går man ännu djupare och då har man detta som kallas för meditativ qigong. Och det handlar om, som det gör inom så många olika meditationsformer inom New Age, så handlar det då om att man ska tömma sinnet från sina tankar och så släpper man in en närvaro istället. Och det är man ute på farlig is. Jag kan ju berätta för er att jag var nere i Småland ganska länge sedan nu, men och jag hade varit och talat om de här sakerna, så blev jag hembjuden till ett äldre par och så säger frun då så här att du anar inte hur trevligt vi har det på våra pensionärsträffar i samhället, sa hon. Jaha, vad gör ni då? Jo, vi har qigong, sa hon. Jaha, så frågade jag bara lite, hur upplever du det då? Hur är det? Jo, det är ju bara det att det är så roligt och det är så härligt att få efterlikna djurens sätt att röra sig, sa hon. Men ja, har de inte sagt att det är någonting mer då, sa jag. Och då sa mannen, jo, de har tillfrågat oss om vi skulle vilja ta en meditationskurs, men det har vi inte bestämt oss för än. Och då talade jag om förra vad det var. Och en gång så satt jag kom och körde bil mellan Stockholm och Uppsala, så ringde min mobil och jag hade tur så jag kunde köra av vägen precis där. Och då var det kapten på Frälsningsarmén hemma i Jönköping, men hon kände inte mig, men hon hade talat om att jag sysslar med det här. Så sa hon, hörru du, vad vet du om qigong? Ja, jag vet väldigt mycket, jag kan komma till er om ni vill. Nej, jag vill bara ha ett svar, sa hon nu, för jag har blivit uppringd från kommunen att det är sån väldigt efterfrågan efter qigong-kurser, så de har bett att få hyra vår lokal och vi skulle få väldigt bra arvode om vi hyr ut Frälsningsarméns lokal till det. Men när jag då förklarade vad det var för någonting så sa hon på en gång, nej tack, då ska vi inte ta emot några pengar och släppa in dem i vår kyrka. Det var väldigt bra, men vet, på många håll så släpper man in allt tänkbart och hyr ut sina lokaler och så till det här. Och därför behöver vi verkligen vara uppmärksamma på vad det är för någonting. Och sen är det ju så idag att människor blir väldigt utslitna och slutkörda och utbrända. Och då ger man liksom vad som helst för avkoppling och massage. Men då behöver man veta vad som är bakom. Och jag har fått med det här i mitt kompendium om en spakonsulent som säger att intresset för det egna välmåendet ligger i vår tid. Och så säger han då att alltså, tångbar massage och skönhetsvård, terapi på kurorten får gästerna möjlighet att hämta ny kraft. Men sen säger han så här, man behöver inte bläddra länge i reklambroschyrerna för att hitta bilder på meditation och qigong. Det är en slags orientalisk andlighet som man paketerar på ett skickligt sätt. Och så inom det här området så kommer ju detta in också då som man kallar för alternativ medicin. Och i den alternativa medicinen så är det gemensamma är ju den här energin, den här livskraften. Och som jag nämnde om då, akupunktur, det är ju en gammal kinesisk terapiform. Och den handlar alltså om den dynamiska livskraften, energivågor som finns i allt levande och genom oss. Alltså, och då är målet för att man ska kunna rätta till, som jag sa, om det är något som inte stämmer i kroppen så ska man bara kunna återställa den här jämvikten då genom att yin och yang kommer rätt genom ett nålstick till exempel. Och det är ju många västerländska läkare och så som menar att de tar avstånd från den här religiösa kinesiska läran. Men jag har en anteckning om en specialist på akupunktur, doktor Schnorrenberger, och han säger så här: akupunkturens enastående effekter kommer akupunktören till del bara om han rättar sig efter de ursprungliga föreskrifterna som vilar på de uråldriga principerna. Det betyder ju alltså att man går tillbaka till det gamla. Och då fanns det för 3000 år sedan, man kallade det för gule kejsaren, som hade kontakt med andevärlden och han blev instruerad om de här nålarna. Där kommer akupunkturen ursprungligen ifrån. Ja, det finns mycket med det här. Feng Shui är en annan sak och det kommer in i kristna sammanhang. Jag var och talade om det här i en allianskyrka för ett tag sedan och då var det en fru som sa med det här. Tycker jag är fantastiskt att få studera om det här stagnerande energin. Alltså kunna sätta min säng åt rätt håll och så vidare. Man talar ju om att det är energier som går igenom bostaden. Och så var det en fru som ringde till mig uppifrån, minns inte om det var Umeå eller Luleå. Så frågade hon mig om jag har läst en bok som heter Rensa i röran med Feng Shui. Nej, det har jag inte, så. Men snälla, sa hon, om du går och köper den i bokaffären och läser igenom så ska jag skicka pengar till dig. För det är så att kyrkoherden i vår församling vill att vi ska införa den här nu på dagledig träffar. Och jag gjorde det då. Och smällde i med den och då stod det bland annat så här att alla mina behov blir tillgodosedda när jag följer min högre livsväg. Och det förs ju genast tanken på den här högre livsvägen som är den här livskraften. Och det högre syftet med att rensa i vår röra är därför att röja bort allt skräp som hindrar oss från att vara i kontakt med vårt högre jag och med Gud. Och så blir människor vilseledda och tror att det är Gud, Bibelns Gud, medan det är mörkrets Gud som det här handlar om. Ja, man talar om den här livskraften precis inom alla områden. Till och med i maten menar man att den här livskraften finns. Och det handlar då att öppna dörren till det undermedvetna och låta den här, tankekraften då styra hälsan. Och då finns det en formkraftsorganism i människans kropp, menar man, som blir en förbindelselänk mellan det fysiska kroppen och vårt jag, alltså det andliga. Och då säger man så här att i mötet mellan kroppens livsenergi och födans angivna livskraft i tunntarmen är jaget delaktigt. Och någon skriver så här: då kanske man kan ana människans slumrande förmåga att leva direkt av kosmisk energi utan att behöva gå genvägen över fysisk föda, det vill säga att bara leva av ljus. Ja, det är mycket tankar. Och sen är det väldigt populärt, ni vet, med de här spikmattorna. Och det kommer ju direkt ifrån Indien. Och det handlar om alltså att användaren här, man ska vibrera utav harmoni och det ska öka medvetenheten hos människorna. Ja, det var mycket, mycket mer att säga om det här, men och både det här då med healing och meditation, det går liksom in i vårt annat. För yoga, det handlar ju både om healing och om meditation, jag ska bara nämna några ord om det. Och ni vet att yoga, det är ju väldigt, väldigt populärt. Och det stod, var en annons i en tidning, att jag yogade bort 10 kilo och så vidare. Och många tror då att yogan bara hör hemma här i de här fitnesskulturen. Men om du går in på internet, då behöver du inte klicka många gånger för du ser att det är en mycket, mycket djupare dimension som det handlar om. Och Lasse Johansson, som har vet inte om han fortfarande är på Örebro missionsskola, han har ju sysslat väldigt mycket med det, och han var tillfrågad i en tidning för ett tag sedan om det här, och då frågade man honom var i ligger den här faran om man går på sådana här kurser. Och då säger han så här, att den som är omedveten och inte vet något om träningsformernas bakgrund kan få religionen med sig på köpet. Man kan successivt ta till sig den österländska världsbilden och människosynen. Och det är ju det som händer omedvetet, människor förstår inte det. Och det som är väldigt farligt i New Age, i yogan, det är ju detta som kallas för kundalini-yogan. För man tror ju nämligen då att alla människor har en hoprullad orm här i ryggslutet. Och den ska väckas genom meditation så att den kommer upp i huvudet. Och då ska man då få ett högre medvetande tillstånd och så småningom få klart för sig vem jag är, att jag är Gud. Och jag blev uppringd för ett tag sedan av en kvinna som frågade mig vad jag visste om medicinsk yoga. För det här kom ju in i sjukhusen. Och då så sa hon att ja, men den här medicinska yogan, jag har fått veta att det ska hjälpa mig mot hjärtinfarkt och det ska vara bra emot högt blodtryck. Så jag läste innan till vad jag har hämtat ifrån institutet medicinsk yoga, som säger så här: det är viktigt att poängtera att alla traditionella yogaformer medvetet arbetar med kundalinikraften. Målet med all yoga, oavsett vad du kallar den, är att resa kundalini och utveckla din fulla potential som människa. Och det här förstår inte människor när de till och med går till sjukhuset och får sån här hjälp. Det var ju en läkare i Göteborg för några år sedan, en överläkare, Bo Jonsson, som han säger så här, att meditation och yogaövningar har i flera fall lett till psykisk sjukdom. Nu står vi inför ett nytt fenomen inom psykiatrin, ett sjukdomstillstånd där psykofarmaka inte har någon som helst effekt. Och så när man då börjar gå på sådana här yogakurser, så säger man då att det är väldigt, väldigt viktigt med andning. Och därför att det är ju så då att i den här tekniken så gäller det att man ska sitta då så rak som möjligt, så att man kan andas väl, så att lungorna får så mycket luft som möjligt. Men den här andningen, det är egentligen alltså Jag ska läsa innantill förresten här. Det är någon som har skrivit en bok om andning som helande kraft. Och då betecknar han andningen som den biologiska upplevelsen av Gud. För andningen är ett av det som gäller att man då ska få kontakt med andra världen, så att säga. Så yoga, det betyder ju förening. Och då ska man då, när man håller på och kommer djupt in i yoga, så ska man då bli ett med det kosmiska medvetandet, med den här livskraften som finns i universum. Och sen ska man då bli ett med sin inre guide, som också handlar om den här livskraften. Och sen för det tredje så ska man då förenas med Brahman, alltså den hinduiska uppfattningen utav Gud. Och som jag nämnde, det här det kommer ju också tyvärr in i våra församlingar. Man hyr ut sina lokaler till spädbarnsyoga, till graviditetsyoga, förekommer till och med på sjukhus och så vidare. För man menar inom nyandligheten att när ett barn är 2 år gammalt så ska den kunna vara mogen att ta emot en inre guide. Och vad är en inre guide? Jo, det är en demon ifrån mörkrets makter. Förstår ni hur viktigt det är att informera människor så att vi inte ramlar in på det här? Och hjälpa människor, dra dem ut ur det om de har kommit in i det, om de vill lyssna. Jag ska bara läsa för er om... Rabbi Maharaji, det är ju en gammal bok nu, den finns ju fortfarande. Han var ju, boken heter En gurus död, den kanske ni har hört talas om. Och han växte upp i Indien då, där hans far var en guru. Och han säger att yoga leder oundvikligt människor till hinduismen. Att påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. För yoga är en religiös handling. Och det går ut på det är att man ska upptäcka sig själv, att man är Gud. Och sen så kommer då till sist hans vittnesbörd, och då säger han så här att då hade han hållit på med detta då i många år, han var uppväxt med det. Djupt på insidan var jag hela tiden tom trots alla upplevelser. Jag visste att något fattades i mitt liv och jag började söka efter svar. En dag hörde jag evangeliet och såg då mitt behov av frälsning. Jag fick möta Jesus, en upplevelse som fullständigt revolutionerade mitt liv. Så är det så att all sorts yoga är en del utav hinduismen. Den kommer från hinduismen, det går inte bort att resonera det. Och det Jesus är i kristendomen, det är yogan i hinduismen. Yogan är människans väg till gudomlighet. Och så är det så att det den helige ande är i kristendomen, den helige ande, vår hjälpare, det motsvaras då inom yogan, där är kundalini-kraften, den här ormkraften inom hinduismen, är lika viktig för dem som den helige ande är för oss. Och det är ju så att Bibeln talar ju om 2 vägar, och det är ormens väg och Guds väg, och den finns med hela tiden. Så det som jag försökte bara säga nu den här stunden, det handlar då alltså om andlig utveckling, personlighetsutveckling. Människor börjar bara gå på en liten kurs vad som helst som erbjuds på det här stora smörgåsbordet. Och så går man vidare och vidare och vidare. Det handlar då om avslappning, inre harmoni. Men så leder det sen då till kommunikation med andliga varelser. Så den här personlighetsutvecklingen som man då jobbar med, så är det liksom inkörsporten till andlig tillväxt, där man får kontakt med andliga ledare. Och det ska jag tala om efter pausen. Jag tror vi tar en liten stunds paus då, 10 minuter eller så. Och så ska jag gå in på det ämnet sen, vad som ligger djupt i detta med andevetenskap som förekommer så mycket. Tack.